Jag vill än en gång hälsa folken i Sverige, Danmark, Norge och Finland med Guds frid. Jag vill tala in ett budskap till er denna gången, och jag kommer på detta budskap att speciellt koncentrera mig på utvecklingen inom Sverige. Och då kanske du undrar som så här, som bor i Norge eller i Danmark och Finland, att varför har vi så mycket koncentration på Sverige? Orsaken till detta är att konungariket Sverige är det land som först kommer att drabbas utav en rysk, eller rättare sagt en sovjetisk framstöt i Skandinavien. Vad som händer i Sverige är förspelet till vad som kommer att hända i de andra länderna. Men Sovjetunionen kan icke angripa varken Norge eller Danmark förrän Sverige har blivit angripet och besegrat. Ej heller kommer situationen i Finland att förändras förrän efter ett angrepp emot Sverige. Men innan vi nu går in på detta budskap, så vill jag att vi ska samla oss i bön och tacka Herren för att han är med oss just nu. Himmelske Fader, vi kommer till dig nu och ber om en speciell smörjelse. Herre, detta budskap kommer att höras utav tiotusentals av människor under årens lopp. Och jag ber dig nu att din helige ande ska speciellt smörja mig, styra mig och hjälpa mig till att bära fram det budskap som du har givit mig. Herre, vi binder varje ond andemakt nu som vill störa detta budskap att komma fram. Jag tackar dig Jesus för att inspelningsapparaterna ska fungera, duplikationsapparaterna ska fungera och uppspelningsapparaterna ska fungera, och att människorna ska höra. Tack Herre, du öppnar deras hjärtan och de ska höra med andliga öron och förstå med sitt andliga förstånd. I Jesu namn. Amen. Detta budskap har vi kallat S15, och det är det femtonde budskapet som finns tillgängligt av oss på svenska. Det är intalat den 23 november 1985 i staten Kalifornien, USA. Först och främst så vill jag beklaga valutgången i höstas i Sverige. De flesta pastorer vågade icke taga ställning under valkampanjen. Jag har lyssnat till budskap utav Ulf Ekman, där denne mycket kraftigt predikar och undervisar att socialism, marxism och kristendomen icke kan förenas och icke kan ha något som helst samarbete. Jag måste ge Ulf Ekman det betyget att det han sade Det var sanning. Det var direkt ifrån Guds tronrum, ifrån hans högkvarter i himlen. Men tyvärr så har de flestas andliga ögon och öron blivit igenmurade i de nordiska länderna. Sverige har nu på nytt en statsminister som har beskrivit sig själv på följande sätt. Jag kvoterar ifrån ett av Olof Palmes uttalanden där han har beskrivit sig själv på följande sätt. Jag är en blandning av brännvin, vår herre och 7000 jävlar. Slut på kvoteringen av Hanna. Detta är beskrivningen av den svenske statsministern Olof Palme av sig själv. Och de flesta som har någonting att tänka med och som icke är fullständigt igensnöade kan säkert inse att detta är en av de få gånger där Olof Palme talade sanning utan att förvränga den. Olof Palme är ju också känd för att sitta med på Palmekommissionen. Det har blivit nämnd efter honom. Och jag vill igen nämna här att på Palmekommissionen sitter 2 stycken höga officerare. En inom KGB i Sovjetunionen och en inom GRU som är den militära säkerhetspolisen. Och det är ganska förunderligt att Georgi Arbatov, en mycket högt uppsatt man inom den sovjetiska hemliga polisen, är en god vän med Olof Palme. Och som ni också såg vid toppmötet i Geneva, Schweiz, för bara några dagar sedan när jag nu spelade in detta budskap, så finner vi Georgi Arbatov där också. Toppmän inom världsregeringen. Orion-affären som just nu har tagit plats i Östersjön 30-35 dagar sedan, och där den svenske statsministern Olof Palme tillsammans med en av sina regeringskumpaner höll en presskonferens och där de uppträdde som 2 stycken småpojkar som satt och busade framför tv-kameran, skrattade förnöjt åt det hela och menade som så att det här, det var ingenting att bry sig om. Det är höjden. Jag, som en före detta svensk, jag har nu bott i utlandet i snart 23 år, jag kan inte fatta att det svenska folket tolererar en sådan fånighet, en sådan kränkning emot det svenska nationen och det svenska folket. Alltså jag kan icke förstå vad som har hänt med människorna i de skandinaviska länderna. Det verkar som om alla är avtrubbade, bedövade av knark eller sprit och går omkring med sömniga ansikten i ett halvrus. Alltså det är förvånansvärt hur långt man har sjunkit. Jag vill nu ge en rapport till att börja med som jag hoppas ska verkligen skaka dig. Speciellt du som bor i Sverige och du som bor i Norge och Danmark och Finland, Det här kommer att också ge dig en skakning när du kommer att inse att Sverige icke längre har ett militärt försvar. Jag vill ge följande rapport till dig här nu. I resonemangen kring omstrukturering av försvaret bör också en annan faktor vägas in. Är försvaret en rekorddyr men meningslös sysselsättningsterapi för en stor del av den manliga befolkningen? Frågan är synnerligen berättigad mot bakgrund av den svenska lagstiftningen kring försvaret i en krigssituation. Regeringsrådet Gustav Petrin har i en artikel belyst det enorma gapet mellan svenska deklarationer om neutralitet å ena sidan och grundlagarnas regler om hur landets styrelse ska ske på ockuperat område å den andra sidan. En angripare som givetvis studerar även svensk lagstiftning kan genom den svenska grundlagen i dess nuvarande form bokstavligt talat promenera in i orubbat bo. Professor Petrén, som också var ett statsråd för några år sedan, belyser sitt resonemang med tydliga exempel. Jaha, säger angriparen, svenskarna räknar med att vi eller någon annan ska komma och ockupera deras land. De har till och med i sin grundlag skrivit in hur det ska gå till. Hans slutsats blir lätt att svenskarna inte räknar med att kunna försvara sig, eller i varje fall anser alternativet att landet måste uppges till fienden som så närliggande att man antagit noggranna regler för hur landet skall då styras. Vid en närmare granskning av dessa regler finner man att de erbjuder förträffliga möjligheter för en ockupationsmakt som kommer i besittning av landet eller större delen av det att där ordna en fullt laglig regering beredd att agera som marionett åt den. Professor Petrén fortsätter med grundlagens förutsättning att riksdagen fortsätter att utöva sina befogenheter efter en ockupation. Då måste minst 3/4 av riksdagens ledamöter delta, det vill säga 271 stycken. Det gäller bara för ockupanterna att få ihop ett stort antal personer som riksdagsmedlemmar. Sannolikt har i detta läge många ledande politiker gått under jorden, lämnat landet eller förenat sig med en exilregering. Det vill säga, de är inte tillgängliga för att riksdagsarbete under ockupationens reella maktöverhöghet. Men våra nuvarande regler om inkallandet av ersättare blir det då fråga om att bland många tusentals personer vilkens namn figurerat på listor som avgivits i det senaste riksdagsvalet på partier som fått mandat plocka ut 271 personer vilka är villiga att ställa upp som riksdagsledamöter på ockupantens villkor. Erfarenheter från andra länder visar att det om urvalet som i detta fall är tillräckligt stort går att få ihop det erforderliga antalet. Den på detta sätt tillkomna och formellt lagliga riksdagen kan sedan besluta om regeringen. Givetvis blir det under dessa förhållanden en regering som ockupationsmakten kan samarbeta med. Den nya riksdagen bestämmer också huruvida nya val ska hållas. I krig ankommer nämligen på riksdagen att besluta om detta och en riksdag av angivet slag kan förlänga sitt eget mandat under obestämd tid. Grundlagen möjliggör alltså att regeringsrådet Petrén detaljerat beskriver i sin redogörelse att en ockupationsmakt helt lagenligt får alla konstitutionella organ till hjälp för till styrande av landets riksdag, regering och statschef. I sanning ett praktfullt förarbete våra lagstiftare ordnat för ockupanter. Den här situationen bör omedelbart förleda en allvarlig debatt bland politiker, militärer och allmänhet. Nuvarande lagstiftnings bristande överensstämmelse med hittills gjorda utfästelser av svensk neutralitetsförsvar är lindrigt sagt klandervärd. Det ligger nära till hands att antaga att den hånfullt nonchalanta trafiken av främmande farkost i våra skärgårdar sker i fullt vetskap om att man har principiellt stöd i den svenska grundlagen. Vad svenska män som är placerade för försvarsmakten vill ha klart besked om är huruvida vi ska ändra grundlagen eller lägga ned försvaret helt och hållet. Jag fortsätter min rapport. I granskningen av en svensk lagstiftning måste en angripare gnugga händerna av välbehag. I värnpliktslagen finns en regel som säger att den värnpliktige som icke förut ansökt om vapenfri tjänst får göra det när som helst, även vid mobilisering eller mitt under brinnande krig. Vad innebär detta? Jo, den värnpliktige som begärt vapenfri tjänst får icke längre bära vapen eller övas i vapenbruk medan han väntar på att hans ansökan prövas av vapenfrinämnden. I praktiken måste den vapenvägrande då avdelas för handräkning eller också skickas hem. Vill det sig riktigt illa kan Sverige vid en allmän mobilisering inte sätta upp ett enda förband på grund av ovannämnda lagregeln. Det vill säga om alla de som kallas in begär vapenfri tjänst. Dessutom har vi en grundlagsbefäst yttrandefrihet i Sverige som gör att var och en har rätt att skapa opinion bland de värnpliktiga för att inför valet mellan två likvärdiga alternativen, militärtjänst eller vapenfri tjänst, ta det senare. I utlandet är man naturligtvis inte okunnig av denna unika lagstiftning som tillåter enskilda värnpliktiga att sätta hela vårt försvarskraft ur funktion. Vi får givetvis räkna med att en angripare använder denna kunskap för att försvaga ett svenskt motstånd och därigenom undvikna egna förluster i samband med invasion och ockupation av Sverige. I utländsk press har det beskrivna förhållandet föranlett spydiga kommentarer. Stormarknads tilltro till den traditionella svenska uttalandet om att försvara sig i alla lägen är idag bara ett vackert minne. Men varför döljer våra politiker inför folken att vi har en lagstiftning som gör vårt dyrbara försvar både värdelöst och meningslöst? Vi fortsätter. Andra exempel på svenska lagar och till och med grundlagar som i praktiken gör det dyrbara svenska försvaret värdelöst vid en mobilisering eller vid ett angrepp mot vårt land. Denna lagstiftning är så gott som okänd för de mängder av män som satsar tid och krafter på värnpliktsutbildning och repetitionstjänstgöring. En reporter från reservofficer i svenska armén, och han skriver följande. För mig som reservofficer är det en skakande upplevelse att en juridisk sakkunskap får reda på att de ekonomiska och personliga uppoffringar som gjort av Sveriges folk under många år varit fullkomligt meningslösa. Redan i januari 1943 utfärdade regeringen och ÖB en order till krigsmakten att alla enheter i händelse av ett väpnat angrepp mot vårt land skulle sätta igång väpnat försvar, även om särskild order uppifrån uteblev. Samma år kom den första upplaga broschyren Om kriget kommer. Där framgick bland annat att varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt. Vad har då blivit av den motståndsanda och vilja att värna neutraliteten som präglar dessa dokument från 1943? I telefonkatalogen konstateras numera att varje meddelande om att mobilisering ska avbrytas är falskt. Inget tal om att mobiliseringen syftar till väpnat motstånd mot en angripare eller att sådant ska genomföras. Med nuvarande lagstiftning får inte ett lokalt försvar mobiliseras och insättas i strider om regeringen av någon anledning icke hunnit eller kunnat anbefalla mobilisering. Tidigare fanns regler om att myndigheter på ockuperat område skulle vägra samarbete med ockupationsmakten. Men i förarbetena till 1974 års regeringsform sägs att det normalt är mest fördelaktigt att myndigheterna stannar kvar inför ockupationshot och efter ockupation. Polisen har trots detta varit instruerad att vägra fienden varje form av bistånd. Även folksrättligt medgivet bistånd. Men den instruktionen är nu föremål för översyn. Flera jurister har på sista tiden ägnat dessa frågor noggranna studium. Advokaten Ingmar Folke har bland annat i en författningsrättslig uppsats behandlat att myndigheterna kan ålägga medborgarna arbete för ockupationsarméns behov med stöd av bland annat 1949 års civilkonvention artikel 51. Advokat Folke formulerar sina slutsatser här i en av sina artiklar. Sammanfattningsvis tycks lagstiftningen nu ägna misstänkt stort intresse för ockupationsfallet. Om vi ska försvara oss får däremot avgöras från fall till fall. Går det så illa att Sverige ockuperas, så ska lagarna i vart fall inte lägga hinder i vägen för samarbete med fienden. Framförallt ska inte medborgarna tillåtas blanda sig i vad överheten bestämmer genom att framhärda i motstånd. Detta tycks nu vara lagarnas anda. Sveriges folk, som dyrt betalar till ett nuläget värdelöst försvar, bör kräva lagstiftarnas, det vill säga politikernas omedelbara motivering till övergivandet av 1943 års principer för motståndet. Har yrkesmilitärerna liksom folket förts bakom ljuset, eller har de spelat med och hållit god min i elakt spel? I nuläget är den stolta svenska neutralitetspolitiken en trasig ballong som skapar ett farligt tomrum i ett område som tilldrar sig ett allt mer närgånget intresse från stormakterna. Den här rapporten som nu jag har läst upp för er och som har sammandragits av personal inom civilförsvaret i Sverige och som har blivit mig givet säger följande i klartext. Den svenska grundlagen har nu blivit omskriven på ett sådant sätt att militära förband får icke öppna eld eller göra motstånd vid en invasion eller vid landsättning av fallskärmstrupper förrän regeringen har givit sitt tillstånd. Det betyder att förband som ligger ute i fält kan bliva nedskjutna, bombade, men har icke rätt att öppna eld och försvara sig. Lagstiftningen har också blivit skriven som så att de lokala myndigheterna, såsom inom kommunerna, de lokala polismyndigheterna och så vidare, ända ifrån regeringen ner till den lägsta formen av myndighet över hela landet. Alla dessa myndigheter skall vid ett krigsutbrott eller en invasion omedelbart börja samarbeta med fienden och börja med att förbereda det svenska folket för en främmande ockupation. Det betyder också att varje värnpliktig vid en mobilisering eller krigsutbrott har rätt att omedelbart säga som så här att jag vägrar att bära vapen. Bara på hans ord måste han då friställas och kan icke användas till försvar av den svenska nationen. Om vi sammanfattar detta så kan vi säga följande. Det svenska försvaret som består av flyget, flottan, armén och kustbevakningen i själva verket existerar icke längre. Sverige har blivit finlandiserat utan att det svenska folket har fått möjlighet till att ge sitt bistånd till detta. Det är därför som de sovjetiska ubåtarna, minsveparna, de ryska flygplanen blir allt fräckare och fräckare och fräckare. Därför att vad som händer just nu är att man förbereder det svenska folket psykologiskt på att förbereda sig på att kränkningar är någonting som är normalt. Det är någonting som vi måste lära oss att leva med. Och när ni väl har lärt er att leva med kränkningarna, så kommer det att bli invasioner, kanske i mindre skala. Man tar Gotland och då kan regeringen säga att det finns ingenting vi kan göra. Det är oförsvarbart. Det är bättre att behålla resten av landet och låta Gotland, kanske Öland, gå. Och sedan kommer det bli bitvis undan för undan tills Sovjetunionen finner sig i det läget att de anser sig kunna marschera in utan att riskera något väpnat motstånd. Nu kanske du som hör detta säger som så här att det tror jag inte på. Och då vill jag säga som så här till dig att om du gör ett sådant uttalande så är du oerhört okunnig. I själva verket så vill jag kalla dig för att vara en sovande idiot. Ursäkta uttrycket. Men det är ett sovjetiskt uttryck som jag vill kvotera till dig här. Och det var Lenin sa det. Han sa det följande innan han dog. Småningom kommer i de kapitalistiska imperialiststaterna att uppstå starka folkrörelser för fredens bevarande. Dessa folkrörelser är närmast idiotiska och begriper icke sitt eget bästa. Men de är användbara idioter. Vi ska utnyttja dem. Så jag kvoterar Lenin och kallar dig för en användbar idiot. Om du har något som helst förstånd mellan dina öron och bakom din panna, så uppmanar jag dig till att börja forska innan detta område. Börja begär lite dokumentering ifrån de olika myndigheterna och fråga dem om du kan få läsa deras instruktioner som de har i händelse av krig eller invasion. Och du ska finna att den rapport som jag gav dig just nu och som har blivit sammanställd av personal inom det svenska civilförsvaret kommer att stå likadant i den rapport du ser, och du kommer då att inse att jag har talat sanning och att du har varit en utnyttjad idiot. Nu så kan vi inte lägga hela detta ansvar på detta förräderi på Olof Palme, utan vi måste också lägga det på andra män. Vi har Tage Erlander, Per Albin Hansson, Hjalmar Branting. Vi måste också lägga skulden på ledarna för det svenska högerpartiet, det svenska folkpartiet, givetvis kommunisterna, samt Centerpartiet och även KDS. Samtliga svenska högre partiledare är inblandade i denna sammansvärjning. Och detta är någonting som jag har påtalat under flera år till de nordiska folken. 1982 så hade min hustru och jag förmånen att få möta pastor Kjell Sjöberg i Finland under en pastorskonferens som vi båda var med på. Han var talare och jag var med där som lyssnare. Under tre dagar som vi var med på den här konferensen så hade vi långa samtal med pastor Sjöberg. Bland annat så fick han en kopia av boken som har skrivit Bibelns budskap i de yttersta dagarna. Han fick den en eftermiddag och jag glömmer aldrig när han såg honom nästa morgon. Han var skakad och han talade om för mig att han hade varit uppe större delen av natten för att läsa denna boken. Han sa till mig som så här att om det är sant vad du har skrivit, då lägger vi illa till. Men sa han, jag kan inte ännu tro detta. Detta måste jag verifiera. Ungefär 6 månader senare så fick jag ett brev ifrån pastor Sjöberg. Där den skrev till mig i sal som så här att tyvärr har jag nu gått igenom materialet. Och jag måste erkänna att det du har framfört, dessa sanningar du har framfört i din bok, de är sanna. Resultatet av pastor Sjöbergs möte med oss och med de informationer som vi gav honom 1982 resulterade i ett flertal böcker som jag prisar Gud för och som har utkommit på den skandinaviska marknaden. Bland annat den profetiska församlingen och speciellt boken Låt varna eder. Nu ska ni veta att när pastor Sjöberg hade kommit ut med dessa böcker och börjat att forska inom detta område så fick han en ytterst svår press emot sig. Och han har blivit tvungen till att offentligen taga avstånd och, ska vi säga alltså, bryta samarbetet och gemenskapen med mig för att han överhuvudtaget ska kunna överleva i de skandinaviska samhällena, speciellt i Sverige. Och detta är en tragedi. Och jag nämner detta nu därför att jag har under flera år inte velat tala offentligen om detta för att skydda min broder Kjell Sjöberg, som vi älskar väldigt mycket och som vi fortfarande gör. Men jag vill belysa för dig, du som har läst min bok Bibelns budskap i de yttersta dagarna och du som har läst Kjell Sjöbergs bok Låt varna eder. Ni vet att dessa två böcker har blivit skrivna parallellt. Min bok var skriven först och sen skrev Kjell sin efteråt. Och att vi har samma kunskap. Och den som har läst dessa böcker finner det helt utan tvivel att vi på något sätt har samarbetat. Därför att vi har så mycket gemensamt. Detta är någonting som just nu man försöker att tona ned i Sverige. Men vad jag vill säga dig nu är detta. Att situationen är nu sådan att om icke något blir gjort inom en kort tid, då finns det icke längre något hopp för den svenska nationen att överleva som en fri nation. Den kommer att överleva som en sovjetisk delstat. Men är detta vad ni vill ha? Nu vill jag gå tillbaka till tankebanan som jag hade innan jag pratade om pastor Sjöberg. I min bok Bibelns budskap i de yttersta dagarna visar jag på hur de olika politiska partierna, likadant i Norge, Danmark och Finland, där jag även har namngivet politikerna, har träffats i en grupp som heter Bilderberggruppen och som möts varje år i olika länder. Där har man diskuterat hur man ska lägga upp den fortsatta förstöringen utav sina nationer. Alltså samma förstöring pågår i Danmark, samma förstöring pågår i Norge, samma förstöring pågår i Finland. Men som jag sa tidigare, vi koncentrerar oss just nu på Sverige. Men i min bok, Bibelns budskap i de yttersta dagarna, har jag namngivit politikerna i alla de nordiska länderna. De stod där alla. Och det är dessa gemensamma politiska beslut där man har ljugit till folket och påtvingat dem en regeringsform och lagar som strider emot Guds lagar. Nu ligger skulden också hos pastorerna. Och jag vill göra ett historiskt översikt här för att visa er vad som har hänt under årens lopp. Om vi igen nu koncentreras på Sverige och vi går tillbaka till, ska vi säga, ungefär 1800, 1790, 1810, så finner vi att den svenska nationen, det svenska folket under dessa år var totalt nedsupet. Den svenska statskyrkan var sovande. Det fanns vissa organisationer som hade börjat predika, en rörelse innan den svenska statskyrkan som hade brutit sig ut. Men mycket lite hände under dessa år. 1834 började domprosten Peter Wieselgren sin kampanj emot superiet och förstöringen av folket. Det fanns ju då på den tiden lagar som sa det som så här, att det var fullt legalt att bränna sitt eget hem, eget brännvin, så länge man betalade en viss skatt på det hela. Och folket söp ihjäl sig. Alltså det var ett fylleri utan lycka. Från 1834 till 1855, nästan 20 år, predikade Peter Wieselgren och många andra med honom om en väckelse ifrån superiet. Först 1855 så blev det en lag stiftad som förbjöd hembränningen. Om vi nu tittar på den andliga utvecklingen, och här vill jag ge en svidande efterräkning till de svenska andliga ledarna på 1900-talet. Kristendom och politik kan aldrig skiljas åt. Vi kan aldrig säga som så här att vi kan skilja på dessa. Det går icke. Man kan icke ha ett samhälle som är byggt utan Gud. Här är vad som hände i Sverige. Vi hade Peter Wieselgren som började att angripa superiet. 1814 så började Guds ande att arbeta. Och den första söndagsskolan bildades i Sverige 1814. 1850-talet så började de svenska baptisterna sitt arbete. På 1870-talet så bildades det svenska missionsförbundet. 1882 så kom Frälsningsarmén till Sverige. Vi kan sedan lägga dit metodisterna och Helgelseförbundet och vissa andra samfund. Men från 1814 till, ska vi säga, 1900, en period på ungefär 80 år, så lades en väldigt gedigen andlig grund. En fantastisk andlig grund lades ner. Och i slutet på 1800-talet så hade söndagsskolan genomsyrat hela det svenska samhället. Och de barn som hade gått på söndagsskolan började nu att genomsyra den offentliga sektorn utav undervisning, alltså småskolan, folkskolan, realskolan, studenter och så vidare. Och vi finner att den frukt som den kristna församlingen under mycket svåra förhållanden hade kämpat sig till under 1800-talet började nu i början på 1900-talet att bära en fantastisk frukt. Jag vill här läsa ett bibelord, och det är från Galaterbrevet, det 6:e kapitlet och vers nummer 7. Far icke vilse, Gud låter icke jäcka sig, ty vad människan sår, det skall hon och skörda. Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i andens åker, han skall av anden skörda evigt liv. Låt han oss icke förtröttas att göra vad gott är, till om vi icke uppgivas, skola vina tider inne, få inbörja vår skörd. Det var en sådd som lades ned under hela 1800-talet. Det var fromma predikanter och söndagsskollärare och präster och så vidare som arbetade och genomsyrade hela det svenska samhället. Resultatet kom i början på 1900-talet. Sverige var skonat ifrån första världskriget, skonat ifrån det andra världskriget. Och vi finner att det svenska sinnet och kynnet de första 40 åren under 1900-talet var ett samhälle som var byggt på en mycket gedigen grund. Om vi studerar så åren så finner vi att fastän industrialiseringen kom in och verkligen slog igenom, så finner vi att brottsligheten var mycket låg. Ärlighet var helt enkelt någonting som svensken var känd för. Svensken var känd för att vara ärlig. Svensken var känd för att vara arbetsam. Han var känd för att vara gedigen. Han var känd för att vara väldigt hjälpvillig, godmodig och alltid villig att hjälpa till. Dessa var egenskaper som hade byggts in i det svenska samhället. Hur kunde detta ske och varför skedde det? Jo, detta skedde därför att under 1800-talet så hade djävulsdyrkarna, världsregenterna, frimurarna, Odd Fellows, tempelriddare och alla andra olika organisationer, till exempel socialismen och marxismen på den tiden fanns inte i så stor skala. Och dessa hade inget inflytande över de kristna församlingarna. Utan här var det Guds helige ande som fick verka fritt och obehindrat. Och man hade en ära i att predika det rena Guds ordet. Att leva ett heligt liv och att vara ärlig inför Gud och människor. 1907 så bröt pingstväckelsen fram i Sverige. Men nu vill jag påvisa två eller tre olika saker här. När väckelsen började bryta fram i Sverige i början av 1814 fram till slutet av 1800-talet, då var den svenska statskyrkan redan i djävulens våld. Och det var den svenska statskyrkan som ledde motståndet emot väckelsen. Och det här är någonting som, om du säger som säger det, tror jag inte på. Då säger jag som så här. Du är en nyttig idiot som varken kan din kyrkohistoria eller din landshistoria. Gå tillbaka och studera och du ska finna vad jag säger är sant. Det var prästerna som ledde ut i förföljelsen emot väckelsen. När pingstväckelsen bröt fram 1907, då finner vi att baptisterna, metodisterna, missionerna och de andra olika samfunden, de hade i sin tur nu blivit infiltrerade utav djävulsdyrkare i form av frimurare, odd fellows, tempelriddare och så vidare. Och när den nya väckelsen bröt fram 1907, då var det baptisterna, missionerna, metodisterna som ledde motståndet emot Guds arbete. Det var dessa församlingar som då hade kommit i händerna på djävulens ledare och som gjorde allt för att förstöra att denna helige andeväckelse skulle sprida sig i landet. Att vara pingstvän 1910-1915, det var sämre än att vara en tattare eller att vara en förbrytare av värsta slag. Pingstvännerna var längst ned på rangskalan. De var så lågt att man kunde inte ens spotta på dem. Men nu, mina vänner, har cirkeln blivit fullföljd. Idag finner vi att ledarskapet emot en förnyelse i Sverige och även i Norge leds idag av pingstpastorer, baptistpastorer, missioner och så vidare. Nu har samtliga gamla etablerade samfund blivit infiltrerade. Och de som en gång i tiden bröt fram med väckelse och eld, bot och bättring, de har nu blivit i ledband till djävulens världsregering. Och jag har beskrivit detta i min bok, Biblens budskap i yttersta dagarna. Och du finner nu att organisationer, som till exempel tidningen Dagen, Hemmets Herald, Hemmets Vän, Missionsbaneret, Svensk Veckotidning och så vidare, dessa tidningar är hårt toppstyrda och de används som vapen emot varje försök att giva det svenska folket sanningen. En av de största brottslingarna idag, ursäkta uttrycket, men en av de största brottslingarna efter Olof Palme är Olof Jurfelt, chefredaktör för tidningen Dagen. Denne mannen är absolut en svuren fiende till att sanningen ska få komma fram. Innan jag började att göra dessa stora avslöjanden 82 och framåt, så var jag en välkommen gäst att skriva i tidningen Hemmets Vän. Jag hade flera artiklar som jag skrivit i Hemmets Vän. Går du tillbaka en årens lapp så kan du hitta dem där. Jag skrev regelbundet i den svenska tidningen Flammor, som utgavs av Bertil Svensson, som utgivs av Holger Nilsson i Vetlanda. Och jag fick artiklar publicerade i andra tidningar i Sverige och så vidare. Och jag hade tillfälle att resa i Sverige, tala i olika kyrkor och samfund och så vidare. Och jag var välkommen nästan lite var som helst. 1971 till exempel så var vi gäster hos det svenska baptistsamfundet, Stockholmsbaptisterna. Och jag har varit och predikat i många församlingar över hela de skandinaviska länderna, utom i Danmark. och Norge. Det har inte varit där än. Men idag så kan man icke ens uppge att man är en vän med mig. Det är ett sådant tryck nu att de pastorer och kristna som står i ledarställning i Sverige, om de uppger att de är vänligt inställda till mig, John Turrell, då blir de utfrysta, utsparkade och nedgjorda. Olof Palme, den svenska regeringen, den svenska riksdagen, de svenska samfunden är livrädda. De har aldrig varit så rädda för någon person och någon organisation som den lilla missionsorganisation som vi representerar och som vi har kört fram. Därför att de vet varje ord vi har sagt är sant. Om dessa sanningar kommer fram i stor skala i Sverige innan kommunisterna hinner och komma dit och ockupera, då kommer alla dessa att förlora sin ledarställning och alltihopa kommer att bliva förstört. Därför finner du att en man som Olof Jurfelt är i samarbete med en man som Olof Palme, som Georgi Arbatov, KGB-mannen och många, många andra, de har en gemensam fiende. Han heter John S. Turrell. Han bor i Amerika. Och han petar oss i ögat ständigt och gör att vi måste tysta den mannen. Har du tänkt på en sak? För 6-7 månader sedan var det en fruktansvärt stor debatt om frimurarna som vi prisar Gud för och som vi startade i Sverige. Aftonbladet tog upp det 3-4 gånger. Men har du tänkt på en sak? Efter att Aftonbladet hade tagit upp det 3-4 dagar i sträck så blev det plötsligt precis knalltyst. Knalltyst! Och alltihopa försvann och somnade bort. Varför tror du? Jo, därför att de stora pojkarna, de satte tummen i ögat på de här journalisterna på Aftonbladet och tidningarna att nu får ni sluta. Sånt här får man inte göra i Sverige. Olof Palme har ju gått så långt nu att han har sagt till pressen att ni ska vara ansvarsfyllda. Säg ingenting fult om kommunisterna. Nu ska vi vara som i Finland. Vi talar bara vackert om de ryska björnarna. Det hela är så fånigt, falskt, att det stinker ända upp i himlen. Men vad som förvånar mig är, hur kan män och kvinnor som har blivit kallade av Gud till att predika Guds evangelium? Jag säger inte nu att de är pastorer, inte kallade av Gud. De är kallade av Gud. Men de har blivit så rädda att de får byxångest. Jag har aldrig sett en nation med så många fega. Hör du vad jag säger till dig nu? Är du pastor och lyssnar på detta? Och du sätter den här sappan. Du är feg. Du har byxångest. Och du har sålt din själ. För att du ska få behålla ditt jobb. Få din pension. Ditt ATP. Och för att du ska kunna försörja din familj. Om detta driver dig till vad du kan predika och inte predika, då har du lämnat Jesu kall och du har blivit en främling. Du har blivit en av dessa lejda knäckta. Och nu frågar jag, och jag hoppas att detta bandet ska bli distribuerat över hela Sverige. Vi har en fantastisk distribution just nu. Och jag frågar dig, du som är pastor, har du inget samvete? Finns det någonting som heter samvete i dig? Har du sålt dig så djupt att du är som ett gammalt fyllo som sitter som en alkoholist utanför Systembolaget och säger som sig, ja, jag vet,
att det inte är bra att supa. Men jag måste ha en sup till. Har du sjunkit så långt? Du som är äldstebror, har du inget eget tankeinitiativ? Har du totalt blivit en slav? Har du ingenting mellan öronen och bakom ögonen? Är det sågspån som finns där? Du som är medlem i församlingen, finns det inte någon som numera kan tänka fritt, som har möjligheten till att kunna säga så här: 2 plus 2 är 4. När Olof Palme säger att 2 plus 2 är 5, och Olof Juholt ställer sig i dag och säger att 2 plus 2 är 5, finns det ingen som vågar ställa sig upp och säga: hej, detta är fel. Min själ gråter och jag undrar som så här: vad har hänt till det gamla svenska samhället? Jag vet vad som har hänt. Nu ska jag ta namnet för dig. Jag berättade skörden under 1800-talet. Låt mig berätta nu vad vi har skördat, vad ni har skördat nu och sått. 1881 så kommer socialismen till Sverige. Och det är August Palm, skräddaren, som har vistats i Tyskland och i Danmark och som har lärt sig den nya djävulska kabbalistiska läran som heter socialismen eller kommunismen eller marxismen. Det är precis likadant. 1881 kom han till Sverige och började predika socialismen. Mellan 1920 och 1932 hade socialismen fått sitt fotfäste i Sverige. Och under ledning av Hjalmar Branting lades nu grunden för det nya socialistiska gudlösa samhället. Men den som lade den riktigt djävulska grunden, det var en man som hette Per Albin Hansson. När Per Albin Hansson 1906, ganska intressant nu att se, 1906-1907 hade vi pingstväckelsen. Samma år så hade vi en djävulsväckelse i Sverige som hette socialismen eller socialdemokraterna. 1906 så flyttade Per Albin Hansson ihop med en kvinna som hette Sigrid Westdahl, också en socialist. Per Albin gjorde ett uttalande. Han sa det som så här: att han förkastade svartrockarna, prästerna, och han tog avstånd ifrån kyrklig såväl som borgerlig vigsel. Nu vill jag, du lilla pingstvän, du lilla baptist, du lilla missionär eller metodist eller vad du nu är för någonting, eller frälsningsarmén, nu vill du lyssna till mig. Gud sa det som så här: det man sår, det får man skörda. Här finner nu Per Albin Hansson och Sigrid Westdahl. De flyttar ihop 1906 utan att vara gifta och bli, ska vi säga, Sveriges första officiella socialistiska sambo. Och när jag såg sambo så tänkte jag, har de fått svarta i Sverige nu som heter sambo också? Men det är något helt annat. 1906 lades grunden till det. Medan nu han levde i otukt med Sigrid Westdahl, så fick hon 2 stycken barn med honom. 1914 så började Per Albin sin kärleksaffär med Lisa Norlén. Denna kvinna var gift med Einar Norlén, samtliga socialister. Här finner vi nu Per Albin Hansson lever i otukt med Sigrid Westdahl, träffar en gift kvinna och börjar ha samlag med denna kvinna. senare året 1914 så skiljer hon sig, och Per Albin och Lisa flyttar nu ihop. 1918 blir Lisa med barn, och nu lämnar Per Albin sin första kvinna som han fortfarande inte gift med, och han gifter sig nu med Lisa Norlén. De får barn. Om vi nu undersöker Per Albin Hanssons privatliv, så finner vi att sex, sprit och fester kännetecknar Per Albins privatliv. Han har barn med båda kvinnorna. Lyssna nu. 1924 så flyttade Per Albin tillbaka till Sigrid. Nu är han gift med Lisa, men flyttar tillbaka till sin första kvinna och har samlag och bor ihop med henne. 1925 skilde han sig från Lisa, men fortsätter att ha samlag med henne, gemenskap med barnen, samtidigt som han har samlag och gemenskap med Sigrid, som nu Sveriges befolkning tror är fru Hansson, men i själva verket är icke gift med henne. Till exempel när det är julafton så tillbringar han några timmar hos Lisa och några timmar hos Sigrid för att hålla båda familjerna lyckliga och tillfredsställda. Vid Per Albins död 1946 fick regeringen hemligen ingripa, och förresten, när Per Albin Hansson dog 1946 så var detta ett självmord. Han tog livet av sig. Men då fick regeringen ingripa för att den oäkta änkan skulle kunna få pension. Varför har du dragit upp detta med Per Albin Hansson? Jo, därför att Per Albin Hansson, han lade grunden till det svenska folksamhället. Och han var den som tränade Tage Erlander, som i sin tur hade tränat upp Olof Palme. Vi finner nu att 1906 och framåt så har vi ledaren för det socialdemokratiska partiet i Sverige. Vägrar att godkänna äktenskapet. Han anser ska kunna ha fria sexuella samlag till höger och vänster utan några som helst förpliktelser. Han hävdar att ett hederslöst superliv på kvällarna är fullständigt okej. Om vi tittar på denna mannens liv och du tittar på det svenska samhället 1985, så finner du att de principer som låg till grund för Per Albin Hansson och hans två älskarinnors liv och deras familjer har nu blivit grundprincipen för det svenska samhället. Det finns ingen så fräck organisation som RFSU. Det är den fräckaste organisation som någonsin har existerat. Men den organisationen föddes utav Per Albin Hansson och hans oäkta kvinnor och oäkta barn. Där föddes den. Där såddes den. Lyssna nu, pastor och andra ledare som hör detta budskap. Våra förfäder, jag måste säga mina förfäder också, för jag bodde i Sverige, de bodde i Sverige på den tiden också. De lade en kristen grund på 1800-talet. Den fick vi skörda och ha nytta av de första 40 åren under 1900-talet. Men med början av 1906 så började djävulsdöken infiltrera församlingarna. Socialdemokraterna började sitt djävulska arbete. Och från 1906 fram till idag har det djävulska socialdemokratiska partiet med hjälp av det djävulska kommunistpartiet och de djävulska friburarna, Oddfellows och tempelriddarna och andra ogudaktiga personer, de har sått en draksådd. De har sått djävulska saker. Och nu skördar det svenska folket vad som har blivit sått. Men skulden ligger hos pastorerna och kyrkledarna, för det är ni som har sovit, det är ni som har tigit, och det är ni som kommer att en gång inför Kristi domstol att få stå för denna skulden, och det är ni som kommer att få betala för varje abort, varje självmord, varje skamlig akt. Ni kommer att hållas ansvariga. Och du kan bli hur arg du vill, men jag ska stå med dig en gång vid den stora vita tronens domstol, och då ska du få se att Gud kommer att hålla sitt folk ansvariga, därför att vi höll icke sanningen i ära. Vi predikade icke Guds ord. Vi tog inte hand om samhället, utan vi byggde våra samfund, konferensplatser, våra tidningar, skivbolag, bokförlag, Gud vet allt vad vi byggt. Och vi byggde ett kristet kejsardöme utan att det hade någon som helst makt. Skaka, Olof Djurfelt. En dag ska du hållas ansvarig av Gud själv. Skaka, ni andra ledare. Skaka och börja gråta nu. Precis som Jesus sa det, Johannes sa det till de skriftlärde i Huggormas avföda. Varför ni kommit för att söka bot och bättring? Finns det bot och bättring? Jag vill läsa ett bibelord till dig.
Vi läser ifrån Jesaja, det femte kapitlet, vers 1. Jag vill sjunga min väns sång om hans vingård. Min vän hade en vingård på en bördig bergskulle. Och han hackade upp den och rensade den från sten och planterade ädla vinträd. Han byggde ett vakttorn därinne. Han högg och ut ett prästkar därin. Så väntade han att den skulle bära äkta druvor. Men den hade vild druvor. Och nu i Jerusalem invånare och i Juda män. Fällen nu i det dom mellan mig och min vingård. Vad kunde ni göras för min vingård än vad jag hade gjort för den? Varför har han då vild druvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Så vill jag nu kunna göra för eder vad jag ska göra mina vingård. Jag ska taga bort dess hägnad. Den ska givas till skövling. Jag ska bryta ner dess mur och den ska bli vara nedtrampad. Jag ska bli för grund för därva den. Ingen ska skära den eller gräva där i. Den ska fyllas med tissel och törne. Och månen ska förbjuda att sända ni dräng på den. Ty Herren Sebots vingård är det Israels hus. Och Juda folk är hans älsklingsplantering. Men när han väntade laglydnad, då fann han lagbrott. Och när han väntade rättfärdighet, fann han skriande orättfärdighet. Lyssna noga nu. Gud planterade en vingård i Sverige under 1800-talet. Han lade en fantastisk grund. Han planterade äkta vinträd. Och vi kommer ihåg de gamla predikanterna. Vi kommer ihåg våra farföräldrar och morföräldrar. Vi kommer ihåg de gamla. Vi kommer ihåg därför deras böneliv, deras gudsfruktan. deras bibelläsning. Vi kom ihåg den. Vilken vingård byggde icke Herren i Sverige under 1800-talet? En fantastisk vingård med församlingar och kapell överallt. Ett fantastiskt skolsystem. Ett fantastiskt system som icke har funnit på någon annan plats på hela jorden förut. Han byggde ett starkt försvar. Han skonade Sverige under första och andra världskriget. Han välsignade dem. Men istället för laglydnad så blev det ett lagbrott. Du som lyssnar nu, ser du dimensionen? Jag sitter längre från Sverige. Gud visade mig en vision att så är fallet. Så är vad som skedde när Gud straffade Israel. Kan du räkna med att Gud ska straffa och lämna Sverige, säger bara ni får synda lite till? Det går inte. Vers 8. Vi är det som lägger hus till hus och fogar åker till åker. Inte dessa drömmar finns mer och är de enda som bor i landet. Från Herren Sebaot ljuder som en öron. Sannolikt de många husen skulle ha blivit öde. Hur stora och sköna de än är och skulle bli tomma på invånare. Per Albin Hansson, Tage Erlander, Olof Palme har byggt en ny vingård med stora sköna hus. Ett fantastiskt välfärdssamhälle där alla har det bra, till och med brottslingarna. Men där olydnaden härskar, där människor och kvinnor flyttar ihop utan att gifta sig, aborterna flödar, knarket flödar, brottet ökar, pornografin, den svenska radion och televisionen är som en svinstya. Man svär, förbannar och visar det ena pornografiska djävulskapet efter det andra. Under tiden står pastor Jansson och tramsar i församlingen. Pastor Jansson, jag ser, han har inga egna åsikter, utan han gör precis vad han säger till honom. Jaha, säger pastor Jansson, vad vill ni ha för predikan idag? Ja, det ska jag väl ordna. Det är inga bekymmer. Mitt namn är pastor Jansson. Jag har inga egna åsikter, utan jag svajar som en överkokt makaron som hänger i vinden. Det är en skam. Det är en skam. Och Gud har uttalat sin dom. Vill du lyssna till mig väldigt noga? Domen har redan fallit. Det svenska försvaret finns icke mer. Låt det gå i huvudet på dig nu. Du som har litat på det fantastiska svenska flygvapnet, de kommer aldrig att flyga. Du som har litat på den svenska flottan, de kommer aldrig att gå ut i sina robotar. Du som har litat på den svenska armén, de kommer aldrig skjuta ett skott, därför att de har redan ändrat den svenska grundlagen så att den sovjetiska ockupationsmakten smärtfritt ska kunna ta över det svenska välfärdssamhället. Och lyssna vad justitieråd Petrin sa det. Han sa det så här: det finns en risk att våra protester under en ockupation främst kommer att röra sig kring sänkt social standard. Det är vad socialisterna är rädda för
en sänkt social standard. Men de är inte rädda för en ockupation inte. Jag fick ett brev från en man i norra Sverige för inte så länge sedan. Han hade gått till en missionspastor och sagt till den som säger att jag är deprimerad, jag är bekymrad över läget i Sverige och dessa ideliga sovjetiska kränkningar. Vet du vad den missionspastorn hade sagt till denna mannen? Då hade han sagt så här: det ska du inte bekymra dig. Varför går du ner i den kristna bokhandeln och köper en bok som handlar om vad missionärerna gör till indianerna i Sydamerika? Läs om hur de ger dem Jesu budskap. Och du ska se när du sitter och läser om hur indianerna blir frälsta och välsignade i Sydamerika. Då kommer du att känna dig mycket, mycket bättre. Och så bekymrar vi oss inte längre om Sovjetunionen. Utan nu är alla glada. Alla prisar Gud. Nu står vi upp och sjunger psalm 35. Och så tar vi en liten kollekt. Och sen går vi hem. Och sen kan vi äta våra lilla stek. Och så ska vi se på TV vad de har idag. Och så ska vi titta på hur de kan svära och ljuga. Och det senaste ifrån Sveriges Radio och TV. Det är en skam. Det är en skam. Men du som lyssnar nu, du är lika skyldig som pastorerna, för du har inget gjort. Det är få som vågar ställa sig upp och säga som så här: vi ska åtminstone skaffa dessa kassetter och börja sprida dem. Vi ska köpa Jan Turells böcker och sätta dem i händerna på folk. Nej, det vågar vi inte göra. Inte vågar jag säga någonting. När jag går ner till kyrkan, då kan jag ju bli utfrysen. Det vågar inget säga. Då får jag inte säkert att få sitta i min bank och värma den. Utan jag måste hålla käft, ursäkta uttrycket, och bara smila och se lika fånig ut som resten av dem. Jag undrar till slut: finns det då ingen som vågar ställa sig upp? Vi hade efter sista bandet S14 hade jag några stycken som skrev till mig. Några stycken som har satt igång en aktion. Men de är få. De är få. De är få. Och jag frågar igen: hur länge ska du sova? Ska du sova tills du kan gå ner till ABF och börja taga nybörjarryska, så att du kan lära dig att jobba under ryska, sovjetiska ledare, förmän på fabriken? Ska du sova till dess innan du vaknar? Då tycker jag inte synd om dig. Finns det något hopp för dig? Så länge det finns liv, finns det hopp. Så länge det finns liv, finns det hopp. Lyssna till Jesaja, kapitel 6. I det ordet konung Jesaja dog, såg jag Herren sitta på sin tron, hög och upphöjd, och släpa hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom. Var en av dem hade 6 vingar, med 2 betäckte sina ansikten, med 2 betäckte sina fötter, och med 2 flögor de. Och den ene ropade till den andra och sade: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet ljöd, och huset blev uppfyllt av rök. Då sade jag: ve mig, jag förgås, till jag orena läppar, och jag blod ibland ett folk som har orena läppar, och med ögon har jag sett konungen, Herren Sebaot. Men en av seraferna flög fram till mig, och han hade i sin hand ett glödande kol, som hade med en tång hade tagit från altaret. Och han rörde där vid min mun. Därefter sade han: se, då du detta har rört vid din läppar har din missgärning blivit förlåten dig, tagen ifrån dig, och din synd är försonad. Och jag hörde Herren tala, och han sade: vem ska jag sända, och vem vill vara vår budbärare? Och jag sade: se, här är jag. Sänd mig. Jesaja fick upprättelse. Han bad om förlåtelse. Han blev renad. Du kan be om förlåtelse och bli renad av Jesu blod. Är du inte frälst, så kan du bli frälst just nu. Du kan säga: gode Gud, jag har syndat. Jesus, kom in i mitt hjärta. Förlåt mig och bli min Herre och frälsare. du, som kanske är en avfallning och vandrar bort ifrån Gud, du kan få börja på nytt med Jesus. Han vill börja på nytt med dig. Och Herren ropar idag i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Och han säger som så här: finns det någon som jag kan sända? Du som bor i Norge, låt mig tala till dig. Ni är idag vad Sverige var på 50-talet och 60-talet. Det går mycket snabbt ut för med era nation, likadant i Danmark, likadant i Finland. Ni är på väg emot samma djävulska håla. Ska ni vakna innan systerlandet går under? Vi ser bilden ifrån Israel. När konung Salomon hade dött så splittrades Israel i två delar. Vi hade norra Israel med de 10 stammarna. Och vi hade Juda och Benjamin i söder. Gud talade till de 10 stammarna. Han talade till Juda. Och först då dömde han de 10 norra stammarna. Och de förstördes. Sen fick Juda och Benjamin 200 år på sig. En nådatid av 200 år. Och profeterna sa till Judas folk och benjamiterna: titta på Samarien. Skall ni inte göra bättring? Låt inte samma sak hända till er som hände till dem. Men de var förblindade. Och så fick de gå bort i fångenskap också. Och få sitt land förstört. Finns det då någon som vågar stå upp? Jag har gott mod, därför att om vi tittar tillbaka 100 år. Så finner vi att läget i de nordiska länderna var i botten på 1800-talet. Men det var män och kvinnor som sa det som så här: nu är jag ingen taffelhjälte mer. Och gode Gud, hjälpas mot taffelhjältarna. Det finns män i de nordiska länderna. Ni har blivit taffelhjältar. Ni sitter där och ni är så rädda för era fruar att ni dörrar i knäväcken. Och när tanten skriker, då säger ni: ja, lilla Selma. Det var ingen slump att det var en komedi som var väldigt populär på 60-talet och 50-talet i Sverige som hette Lilla Selma och jag. Det där var inte gjord för underhållning. Den var gjord för undervisning. För att vänja männen vid att vara underdåniga sina hustru, att inte våga ställa sig upp och säga: så säger Herren. För då ryter tanten i och säger: hör du, knäpp inte folk på näsan, utan kom du in här och håll tyst. Jag vill inte ha några problem. Taffelhjältar, ni bör gå till Jesu kors och be dem förlåtelse från att vara taffelhjältar. Finns det några män? Finns det några kvinnor? Finns det några ungdomar som säger som så här till Herren idag, du hört detta bandet: gode Gud, sänd mig! Sänd mig! Vad ska du göra? Vad kan du göra? Jag föreslår följande. Tiden är kort. Du måste bli utbildad snabbt för att du vet vad du ska göra. Nummer 1. Har du inte läst min bok Bibelns budskap yttersta dagarna? Beställ den med en gång. Med en gång. Om du har läst Kjell Sjöbergs bok, låt varna eder. Den är mycket, mycket bra. Men Kjell Sjöberg var tvungen att utelämna stora delar för att få den godkänd. I min bok Bibelns budskap yttersdagarna, del 1, den utökade upplagan som kom ut för 2 år sedan, har vi alla informationer. Du kan läsa det till alltihopa. Hur beställer du? Du beställer våra postgiro. Och våra postgiro är 4496-6. Det är 4496-6. Boken är på över 350 sidor. Kostar 85 svenska kronor. Det är ett väldigt lågt pris. Och vi har sagt det så lågt. Vi har satt ner det så. Vi är inte ute för att tjäna pengar. Vi är ute för att skapa väckelse. Beställ inte bara en bok, utan beställ flera böcker. Starta ett bibelstudium i ditt område. Skaffa fram kamrater, likasinnande, och säg till dem så här: vi ska bilda en studiecirkel. Vi måste bli informerade. Skaffa dessa böcker. Gå igenom den sida efter sida. Ha en studieledare och gå igenom den, diskutera den, lär den, börja gå ut, skaffa dokumentering som jag talar om på detta band och lär dig att vad jag har sagt, det är sant. Sen har vi 14 andra kassetter på svenska som finns tillgängliga. 14 stycken andra. Och jag läser upp dem för dig nu, för du ska se att jag har talat inte bara om en sak, men om flera saker. Först har vi Sverigevågskolan. Nummer 2. Skall Sverige vakna för sent? Nummer 3. När kommer antikrist? 4. Kan Sverige undgå dom? 5. Vilddjuret? 6. Någon planerar ditt liv? 7. Tro? 8. Hur får man seger i Jesus? 9. Vi väntar på Jesus. 10. Helbredagörelse. 11. Guds församling skall segra. 12. Frälsning utan synd och nöd. Frågetecken. 13. Sveriges ödestimmar. 14. Snart vi hör för sista gången. På detta bandet som du nu har hört har vi talat om för dig den stora lögnen som ingen i ledareställning i Sverige vågar avslöja. Man är livrädd. Du har nu fått reda på det. Kassetterna är tillgängliga till dig för 40 kronor styck. 40 kronor styck. Du kan också beställa genom att bara insätta 40 kronor och då skriver du vilken kassett du vill ha på 4496-6. Och det räcker, du skriver bara John Terrell. Du har ingen adress skriva, det kommer in till oss och det kommer direkt till dig på posten. Vi har skickat ut 10 000-tals av olika artiklar och minskar ut. Men jag måste få din hjälp. Endast om du blir väckt och du börjar att köpa kvantiteter, du sprider dem i ditt område och du får andra intresserade, endast då kan vi få den seger som vi kan. Det är inte för sent, men du måste skynda dig. Du kan inte vänta tills efter jul och säga som så här, och efter jul, whatever det är för någonting nu, och säga att det ska vara längre fram. Idag måste det ske. Så börja nu med att söka bot och bättring. Skaffa fram materialet. Köp hem extra. Dela ut det för samlingen. Börja att föra en andlig krigföring. Och vi hoppas att på något sätt nedlaget ska kunna vandras till seger för Guds församling. Ska vi be det tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig för att hjälpa mig med detta bandet. Herre, du har givit mig kunskapen. Du har givit mig smörjelsen. Här har jag talat hårda ord på detta bandet. Men gode Gud, jag ber dig, låt det finnas någon som säger som så här: Herre, sänd mig, sänd mig. Och de är villiga att satsa sina pengar och sin tid. I Jesu namn. Amen. Kom ihåg en sak, min vän. Om en liten tid om du inte skyndar dig, så kommer dina svenska pengar att bytas mot ryska rubels. Då blir allt du har värdelös. Vänta inte, satsa idag. Börja inte om så mycket och missionera i Afrika och i Sydamerika och andra länder. Missionera ditt eget land. Missionera i Sverige. Missionera i Norge, i Danmark, i Finland. För om ni förlorar egna länder, var ska ni då missionera ifrån? Ni måste börja på hemmaplan. Och i Jesu namn så ska vi börja. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du ändrar dig. Tack för att du vinner striden. Skriv till oss. Beställ. Vi talar gärna med dig. Om du vill ha råd, så skriv till oss. John Terrell, Postbox 41001, Sacramento, California, USA 9581. Gud vad signar dig.
Det är nu 2006. Och det är många år sedan som detta budskap spelades in. Flera av mina medarbetare som reste med mig och som hjälpte mig med att spela in dessa band har fått hembud och är nu med Jesus i himlen. Gunnar Enöd, Bertil och Märta Svensson, Karl-Åke Rödenlöv, Kalle Åhman och Kjell Sjöberg som hjälpte mig med att skriva om kabbalan på svenska. Det är mycket som har hänt i Sverige under dessa sista 20 åren. Och de predikningar som jag predikade på 70- och 80-talet kan man nu inte predika längre i Sverige, för att då blir man polisanmäld, anhållen och tagen till rätta. Mycket av vad jag sa det på svenska under årens lopp har blivit uppfyllt. Den enda saken som inte blev uppfylld var att Sovjetunionen attackerade aldrig Sverige utan kollapsade. Många har sagt, hade du fel? Nej, jag tror att Gud helt enkelt gav det svenska folket en extra nådetid. Den ryska björnen är inte död. Han lever ännu. Och i framtiden så kommer Ryssland på nytt att bli lika aggressivt som Sovjetunionen. Men det har fallit en dom över det svenska folket. Bögarna har fått en fruktansvärt stor makt i Sverige. För i världen, när jag var gick i skolan, så var det lärarna som tillrättavisade eleverna och som agade eleverna. Idag är det eleverna som slår lärarna sönder och samman. Äktenskapet har blivit upplöst. Mycket, mycket har hänt i Sverige. Invandrare har kommit in. Kriminella brott har ökat och ökat. Den är den dom som jag ser som Gud har gett Sverige. Gud har givit svenska folket över till att göra saker som har helt enkelt förstört moralen i samhället och brutit ner allt det goda. Vi har nu inget svenskt postgirokonto. Istället kan du beställa ifrån oss genom att skriva till oss. Vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. En gång till, vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. När dessa band spelas in fanns inga personliga datorer och tillgång till the internet. Vi hade ingen kunskap om webbsidor. Du kan nu hitta vår webbhemsida genom att slå in eaec.org. En gång till, vår webbhemsidaadress är eaec.org. Där kan du läsa artiklar på svenska, såväl som på engelska och norska. Varje vecka lägger vi ut den senaste predikan som jag predikade i vår församling i Sacramento. Vi har fortfarande kvar boken Bibelns budskap i de yttersta dagarna, som du kan beställa ifrån oss. Du finner priser för kassetter, CDs och böcker på vår hemsida. Detta är John S. Turrell som talar för European American Evangelistic Crusades. Må Gud rikligen välsigna dig och må det bliva en väckelse i de nordiska länderna.